jakt efter framtidens kyrka. Det är podden som du precis har slagit på. Och idag sitter jag här med André Jakobsson. Varmt välkommen.
Tack, tack.
Känns det att vara gästa podd?
Det känns roligt.
Ja,
absolut.
Kan inte du inledningsvis här, det finns säkerligen en och annan som inte helt har full koll på vem André Jakobsson är. Om du presenterar André Jakobsson, så kort men så bra som möjligt.
Ja, vad ska man säga då? Ja, men pastor, gift med Anna, 5 vuxna barn nu. Bott i Norrland nästan, eller född i Umeå, bott runt Umeå stora delar, bott i Stockholm några år. Uppväxt i pingst, pastor i pingst. I sommar har jag varit pastor i 29 år, det är ju helt galet. Men
ett stort jubileum, ja, nästa år.
Nästa år är jag 30 år som pastor. Jag har jobbat i pingst i många år. Och sen jobbat i en dubbelansluten församling. Och det blev liksom vägen in i Ekumenikyrkan
för mig. Ja, just det. Och sen, den var pingst och Ekumenikyrkan.
Ja, precis. Ja. Alltså jag jobbade i pingstförsamlingen i Sävar och den gick samman med missionsförsamlingen och så blev det en gemensam församling. Så. Under tiden jag jobbade där. Så.
Just det.
Och så blev det ingången i Missionskyrkan då, så småningom Ekumenikyrkan. Och sen 2019 så är jag regional kyrkoledare för Ekumenikyrkan Region Nord. Så. Och faktiskt sen i oktober så har jag också gått tillbaka till församlingstjänst. Jag är församlingsföreståndare i Hedlunda kyrkan i Umeå.
Ja, just det.
Så, på halvtid. Så.
Ja.
Jag älskar ju det lokala sammanhanget, så att jag kände till slut att jag måste få vara i en lokal kyrka.
Ja.
Så.
Ja.
Och vara på plats.
Har du ditt regionala kontor och så där också då?
Ja, det föll sig så. Vi hade kontor i Skellefteå tidigare, men flyttade det till Umeå eftersom vi var flera som bodde där i närheten. Och då hamnade vi i Hedlunda kyrka.
Just det.
Så jag har suttit där några år och sen i oktober så klev jag in som halvtid som pastorföreståndare.
Just det. Var det, du tröttnade på att höra samtalen om att de funderade på hur de skulle få tag på en pastor. Och sa jag tar det då.
Nej, men det där är en märklig resa i sig faktiskt.
Ja.
Det är så. Alltså jag har ju gått och tänkt, jag menar, som regional kyrkoledare går jag och tänker mycket, vad ska vi hitta för pastorer?
Liksom. Ja.
Det är ju en del av jobbet.
Ja.
Så att de har ju varit utan pastor i flera år. Jag har haft en diakon som har gjort ett fantastiskt jobb och liksom jobbat men varit utan pastor. Så jag har ju grunnat på det där och från början så väldigt motvilligt. Men sådär. Men det är ju konstigt när liksom det börjar pocka på. Jag vet inte om jag har varit med om så stark liksom inre. Så att långt innan församlingen frågade så började det liksom spira någonting i mig. Så det kanske är jag som ska vara pastor här. Liksom. Så. Så att när församlingen väl efter lång tid för mig liksom kom och frågade, skulle inte du vara pastor här på? Det var en gammal man som kastade ur sig för flera år sedan. Såhär, när jag började som regional kyrkoledare. Men du kan vara pastor i hela den där kyrkan. Och jag sa att men det går inte att kombinera. Jag är ju regional kyrkoledare. Så. Ja. Men jag tror att det var den frågan som liksom satte igång det där i hjärtat. Så, liksom
just det. Ja.
Så att när församlingen då, för ett drygt år sedan, förra våren på något sätt ställde frågan, skulle inte du kunna tänka dig att jobba här? Så var jag var ganska klar.
Ja.
Det var liksom, jo det kan jag.
Ja.
Liksom, här ska jag nog vara. Det var ganska mycket hjärtats röst faktiskt.
Ja.
Och det är en häftig känsla.
Så. Överraskande för dem då när du svarar ja på stort. Du behöver inte ens fundera på det här.
Nej, precis. Jag vet inte hur de tog det, men de var väldigt glada.
Ja, just det. Ja, hur har pastorn och föreståndaren då, vad heter kyrkan? Sorry.
Hedlunda kyrkan.
Har frisedel hos regionala kyrkoledaren?
Ja,
kan
precis.
Bete sig lite som
en egen ingång. Egen direkt kontakt.
Direkt fil. Ja, precis. Ja. Jag förstår. Du, när då sitter du på dubbla roll. Dels har du en massa historia och erfarenheter. Men nu sitter du också både som lokal och med ett regionalt. Vilket också gör att du finns med i det nationella. Du har mycket kontakt med de andra regionala kyrkoledarna.
Precis.
Då ska det bli intressant att höra liksom var dina tankar går när det gäller framtidens kyrka. Mm. Vad längtan finns kring vad som ska prioriteras och vad är drömmen?
Ja.
Vad är det den första saken du tänker på?
Alltså, för mig är ju, jag skulle nästan säga att jag är ekumeniknörd.
Ja.
Alltså jag är liksom, jag älskar ju Ekumenikyrkans tankegång att Ekumenikyrkan faktiskt är ett provisorium. Alltså, Vi tar steget, vi går samman, tre samfund. Vi måste liksom hitta en väg framåt.
Ja.
Men när vi tar det steget så säger vi samtidigt, det här är inte sista steget vi tar, tänker jag med det. Så för mig är det liksom, jag tänker det där med alltså enheten på något sätt. Det är liksom, det är det stora. Jag tänker att det, jag hörde igår, vi hade ju på kyrkokonferens. Så ja. Igår lyssnade jag på Sofia Kamnerin. Och Sofia, hon säger ju det att enheten är svaret på världens nöd.
Ja.
Liksom, världens nöd, nästan vad vi än vänder, och vänder det till, om det är krig eller det är fattigdom eller allting, så handlar det ju väldigt mycket om splittring.
Ja.
Om att mänskligheten liksom inte bryr sig om varandra på något sätt.
Ja.
Och det där tänker jag är så otroligt centralt. Så att för mig är det som hela grejen.
Ja. Ja. Att söka liksom försoning och fred.
Ja, och jag tänker liksom, ja, men det här... Kyrkan som på något sätt gestaltar den nya mänskligheten på något sätt.
Ja.
Alltså, i Kristus försonas allt på något sätt. Och det är ju så radikalt så att det är ju liksom helt obegripligt på något sätt. Eftersom världen ser ut som den gör på något sätt. Och samtidigt så tänker jag att det är liksom det som har på något sätt... Ja, men det har varit mitt... Jag är uppväxt, min pappa var äldste i Pingstförsamlingen i Umeå.
Ja.
Från jag är litet barn liksom. Så han var jätteung, han var 27 år när han blev vald till äldste i Pingstkyrkan i Umeå 1970.
Det är roligt att få ihop.
Ja,
27 år och äldste.
Ja, precis. Men så såg det ut i Pingstkyrkan. Så pappa var ju yngst när han kom in, och sen satt han ju kvar i äldstekåren i Pingstkyrkan i Umeå i 45 år. Liksom. Var en riktigt trotjänare. Så. Och han har hela mitt liv varit så otrolig liksom, ekumenikvän. Så. Pappa växte ju upp i Pingströrelsen, du vet. Då.
Ja.
En liten församling på landet. Så fanns det en missionskyrka 500 meter från hans hus liksom. Men de var ju missionare och de var ju inte rika, alltså, så där. Och det där gjorde så ont i min pappa som barn redan. Så han fattade, alltså, att varför är det varför går det inte ihop? Varför lirar vi liksom inte tillsammans på något sätt? Han fattade nog aldrig liksom det, så pappa engagerade sig väldigt väldigt tidigt i det. Och det har ju på något sätt bara kommit med modersmjölk, alltså, det var liksom hela tiden så.
Där har du hört från när du var liten.
Ja, grabb, liksom. Ja, och pappa, jag menar, tidigt när pappa, när vi kom till Umeå, så pappa engagerade sig i Umeå kristna råd, vilket Pingstförsamling inte var jätteintresserad av på 70-talet. Det var liksom, så vi var ju här liksom, så. Men pappa har alltid haft det, och det har det är ju vuxen ålder jag har reflekterat över hur mycket det har format mig, så att säga. Men att hela tiden höra det där, att, ja, men vi sitter ihop, det är de, kom, visst, kyrkan är större än oss liksom. Och så det har präglat mig väldigt mycket. Och någonstans så är det, jag kommer liksom inte ifrån den drömmen. Alltså det är hela tiden det som på något sätt är ett driv. Och en sorg. Alltså det finns ju någonting, det är vackert i drömmen. Men det gör ju också väldigt ofta ont. Alltså, och inte minst, tänker idag när kyrkan, alltså vi lever ju mer polariserat idag i samhällsdebatten om man backar tillbaka när jag var yngre. Och på något sätt så kyrkan följer ju med. Det är ju svårt för kyrkan att inte dras in i det där. På något sätt. Så att det liksom, trots att det har hänt mycket, jag menar, kyrkohistoriskt har det hänt mycket på ekumenikens område, absolut. Samtidigt så finns det någon form av känsla att det stannar av lite. Alltså vi blir lite mer upptagna med våra egna processer. Liksom. I Sverige är det ju ganska tydligt att vi inte är riktigt samma engagemang.
Nej,
som man hade för 25 år sedan eller 30 år sedan liksom, när det var stora kristna riksmöten och det var liksom så här. Men nu är det som att jag menar, kyrkan har fullt upp med sitt och alla andra har fullt upp med sitt.
Hur närmar man sig på det sättet då, lite av det där 70-80-tals, även om då var det ju ganska, kanske lite mer kategoriskt, då var din far lite mer ett väldigt stort undantag kanske
absolut.
I den synen då.
Absolut.
Men att det ändå liksom är ganska separata hus, liksom, separata samfund på ett annat sätt. Man kör sina egna race.
Ja, man
race,
har fullt
liksom.
Upp med sitt, tror jag. Jag tänker att det är väl där som det liksom är. Det är väl det som är. Alltså, jag tänker att det handlar om att lyfta blick egentligen.
Ja.
Alltså, för mig är det det som är liksom, på något sätt att inse att... Jag säger det ju ganska ofta i kyrkoledarkollegiet. Så, alltså, vi klarar inte själva. Alltså, det här löser inte ekumenikyrkan.
Nej, just det.
Utan det här måste vi lösa tillsammans. Vi måste liksom hjälpas åt. Vi måste be... Svenska kyrkan och Pingst och EFK om hjälp. Hej, hjälp oss. Vad gör vi? Sverige är för viktigt för att vi ska liksom sitta i vår egen bubbla på något sätt. Så det där finns min liksom.
Men då finns det två vägar egentligen. Mm. För den ena är ju att på något sätt säga, vi kan inte hålla på med den typen av så stora perspektiv. För det där löser vi inte. Utan nu måste vi begränsa vår dröm på något sätt i det. Så att vi kan liksom mäkta med detta. Eller så ser man att vi måste drömma så pass så här stort. Det är liksom vår skyldighet. Men det innebär också att vi, det här klarar vi inte ut själva. Liksom. Du föredrar det senare då?
Ja, absolut. Och jag tänker på något sätt så det är ju på så många nivåer. För att jag menar, jag fattar ju, jag förstår ju också, jag inser att många som har suttit i oändligt många sådana ekumeniska liksom, förhandlingsmöten
ja.
Som blir ganska tradiga. Liksom, ja. Så här, vi kommer inte längre, vi hittar liksom inte fram. Och samtidigt så ser vi väldigt mycket fina liksom, lokala ekumeniska liksom, sammanhang. Alltså sammanhang där man älskar varandra, man vill jobba tillsammans, man vill vara. Liksom.
Ja.
Och då tänker jag att då blir det ju för oss som samfund, som kyrka stort, liksom, att underlätta det. Mm. Så det, jag tänker att det är ju där. Jag tror ju aldrig att det kommer liksom inte lösas vid ett sammanträde liksom på samfundsnivå, utan det kommer liksom att lösas av livet som spirar fram på något sätt. Så.
Ja.
Och det tänker jag, det är det som vi får liksom skapa möjligheter för.
Ja.
Så, de där liksom. Och samtidigt så tänker jag att det finns ju någon slags, mänskligt sett så finns ju någon slags utopi i det där. Alltså det är ju, hur ska det gå till?
Ja.
Jag tänker ganska mycket, alltså jag är väldigt, väldigt präglad av Johannes 17, liksom Jesu bön, Jesu förbön på något sätt. Och när jag tänker på det så tänker jag så här, ja men, alltså, ber han i någon slags osäkerhet? Alltså, snälla fader, se till att de klarar av att vara ett, för det här är inte enkelt. Alltså, att det nästan är liksom den, därför att jag tänker att, jag menar, Gud... Ja, vi tänker att Gud är allsmäktig och stor. Och samtidigt så har ju Gud på något sätt lämnat ett otroligt stort... Alltså, det är inte Gud som ser till att vi bråkar, utan det är ju vi som ser till... Det är ju vi som bråkar.
Det löser vi bra själva.
Det fixar vi bra själva på något sätt. Och där är ju någonstans... Alltså, det är klart att vi kan aldrig bli ett på något annat sätt än i försoningen i Kristus. Det är ju där vi blir ett, så att säga.
Ja.
Men jag tänker, den måste ju också få praktiska implikationer på något sätt. Vi sitter ihop. Det är, vi är syskon, det är liksom allihopa på något sätt då.
Och där sitter man ihop och är ett så kan man inte bete sig och prata om varandra hur som helst.
Nej. Så det är väl det jag tänker. Där tänker jag att där är väl den stora, liksom, hur gör vi det där så? Och, och det tror jag ju att alltså vi... Ja, men jag tänker att det handlar mycket... Det handlar om hur vi pratar om varandra. Det handlar om hur vi ser på varandra. Liksom.
Ja.
Och där är ju den här, ja, men det här polariserade och debattklimatet som är. Det ligger oss ju inte. Det hjälper oss ju inte.
Nej.
Alltså inte minst, jag menar trådarna på sociala medier som man ibland tänker att det finns väldigt lite kristet i det här. På något sätt. Det blir ett väldigt hårt tonläge.
Ja.
Och det där är ju svårt, för det är ju så sjukt lätt att ryckas med.
Ja.
Alltså,
ja.
Det triggar ju någonting i oss människor. Det där, liksom är sådär. Ja. Så hur gör man det?
Och så, det är klart, då blir det lätt att sådana debatter, för hela det här debattklimatet och så vidare gör ju att du lätt liksom känner, men om vi nu skriver och klargör våran hållning i den här dogmatiska frågan. Mm. Och så blir det någon annan då från en annan tradition som, men då ska den svara, och så förstärker vi på något sätt inte den här att vi är ihop.
Nej.
Utan att vi på något sätt står på lite olika platser.
Men vi har ju också ganska svårt att snälltolka varandra.
Ja.
Alltså vi vill ju gärna, alltså det där, vad som är höna och ägg, det där är ju svårt att veta. Jag menar, den politiska debatten i Sverige, eller i världen, är ju problematisk. I och med att det handlar ju någonstans om att smutskasta den andra så mycket som möjligt.
Ja.
Och jag tänker att där kanske vi inte är som kyrka, men jag menar, det är ju väldigt sällan vi snälltolkar varandra. Utan vi vill ju gärna liksom hacka på den andres argument på något sätt, genom att visa att den är ändå lite bristfällig på något sätt. Så. Och jag tänker att... Du var så oerhört vackert igår i konferensen, så hade vi ett av spåren, så hade vi ett föredrag av Knut Refsdal som är metodistbiskop i Norden.
Ja.
Och han pratar om att vara en oenighetsgemenskap.
Ja.
Att vara en oenighet. Kyrkan måste alltid vara en oenighet. Alltså när kyrkan blir en enighetsgemenskap, när vi tycker lika om allt, då har det redan rasat. Alltså, då kraschar det liksom. Så vi måste lära oss att leva med att vi tycker olika.
Ja.
Liksom. Därför att vi har ett mycket djupare centrum. Vi är ju liksom ett.
Mm.
Så. Och jag tycker det är så vackert. Och jag har inte reflekterat över ordet tidigare. Men oenighetsgemenskap. Jag tänker att men det är ju precis det. Liksom.
Ja.
Det är det vi måste liksom jobba för och kämpa för. Lokalt.
Mm.
Jag menar, det gör ju kanske mest ont lokalt. Alltså jag menar, när man hamnar i en slitning i en lokal församling. Man kan ju gå under. Liksom.
Ja.
Vi tycker så olika, så är vi egentligen, vet vi att vi egentligen borde tycka om varandra, men vi kan liksom inte mötas i samma rum för det. Liksom. Och det där måste man liksom komma åt på något sätt. Så. Och jag tänker att det handlar ju väldigt mycket om hur vi pratar om varandra, hur vi liksom,
ja.
Alltså även hur vi pratar om varandra när vi inte är i samma rum.
Just det. Enkelt.
För det är klart att har jag sagt något väldigt ofördelaktigt om Carl Henrik så är det jättejobbigt att träffa dig.
Ja,
alltså,
ja.
Jag är ju inte helt fri,
nej,
när jag möter dig. Nej, om, nej, jag vet att jag igår sa att du var,
ja,
så
precis,
och så. Liksom.
Ja.
Och det tänker jag, det är ju med allt det här.
Ja.
Så att det, ja, det, jag tänker att den här enhets liksom, processen är någon slags helgelseprocess. Det är liksom något som måste pågå. Alltså, ja. I grund och botten handlar det väl om Guds kärlek. Alltså, vet att kyrkan blir allt mer fylld av den där kärleken som ju faktiskt förenar allt. Liksom.
Ja, just det. Precis.
Och att den får ta plats. Liksom, så.
För det där går ju ner, precis som du säger, så är ju det här, man kan ju fastna i, eller tänka då på, om vi tänker på samfundsnivå, liksom. Mm. Vi har olika på det sättet, så vi har inte, det är liksom svårt att mötas liksom, på det sättet. Då. Och så ser man där den här, vad sa du då? Oenighetsgemenskap på något sätt i det. Men när man tänker på det lite grann så ser man ju precis det du är inne på, att det är ju den där lokala församlingen också.
Ja,
i liksom miniatyr.
Ja,
att allt, liksom, det är små, varje person är ett litet samfund som,
ja,
med sina liksom åsikter och sina funderingar och tankar och känslor liksom i det.
Ja, men och det handlar väl mycket om respekt, tänker jag. Alltså det är väl egentligen där som det liksom på något sätt djupast sett. Och det är väl en, någon slags dygd,
ja,
liksom, mm, på något sätt. Att fyllas med den där respekten. Att jag, ja, vi tycker olika, du och jag, men jag, ja, är beredd, du är min bror. Liksom. Vi, är,
ja,
liksom,
ja,
vi står för varann på något, ja, sätt. Så. Jag
pratade faktiskt om det igår på lunchen, eller råkade komma in, mm, på, med några stycken här. Att det här att församlingsgemenskap är faktiskt, det är unikt på det sättet. Och att man liksom har folk omkring sig som man känner, så jag hör ihop med de här, mm, människorna. Mm, mm. Är ju inte så förtjust i honom, vad än rent personkemimässigt. Vi förstår inte varandra. Alltså, vi har så olika, vi lyssnar på helt olika musik.
Mm, mm.
Jag gillar sport och det är liksom, tycker jag är helt liksom bortkastad tid. Och, mm, du vet, det ena med andra alltså, på alla nivåer. Alltså, vi borde egentligen inte ha med varandra att göra. Det finns i alla fall inget, alltså vi är inte fiender, men, nej, vi har liksom,
nej, men det finns inga anknytningspunkter.
Nej, precis. Det är egentligen inte rimligt, nej, att vi träffas, nej, överhuvudtaget.
Precis.
Men, och i sig är det liksom ett vittnesbörd också. Och istället då för att hamna i den här, nästan att man inte då liksom, men jag klickar inte på djupet personmässigt med alla de här. Nej. Så är det tvärtom liksom, och att det skulle vara ett underbetyg till, mm, framgångsgemenskap. Så är det tvärtom liksom något fascinerande, ja, och vackert. Absolut. Tänk att alla de här människorna hör jag samman med trots att vi är så olika. Mm. För att vi har ett djupt gemensamt. Då.
Ja, men och där blir ju både liksom kroppen, bilden kroppen och Guds familj på något sätt.
Ja.
Jag menar, mm, det är klart man inte alltid delar. Man tycker inte alltid lika som sin familj. Alltså jag tänker på något sätt, man har ju ett väldigt starka band.
Ja,
men,
ja,
man kan ju också hamna i stor djup konflikt där.
Ja, ja, visst.
Och det är klart att man det där, ja, men just den där oenighetsgemenskapen, olikheten där, tänker jag, det är ju något väldigt fascinerande. Jag träffade för några år sedan, så träffade jag en pastorskandidat som hade liksom kommit till tro vuxen ålder, gått en alfakurs,
ja,
och blev helt slagen av när han kom till liksom en församling. Bara, de här människorna, vad har de gemensamt? De är inte släkt, de är liksom inte samma intresse, någon tycker om det. Så här. De verkar faktiskt bry sig om varandra. Mm. Det är ju helt konstigt.
Ja.
Alltså, var helt, ja, blown av liksom tanken att här är en gemenskap. De bryr sig, de hjälper varandra, de stöttar, de gör saker tillsammans. Mm. Fast de är helt olika. Liksom.
Ja.
Och tänker, ja, det är ju, och det, ja, alla ska förstå att ni är mina lärjungar när ni visar varandra kärlek. Jag tänker, det är ju, Jesus säger det där någonstans. Att liksom,
ja,
finns den där kärlekens gemenskap, då tänker jag, då blir församlingen ett otroligt stort vittnesbörd.
Ja.
På den där nya mänskligheten som på något sätt ändå, ja, är försonad.
Och att det är mer det egentligen, är det mer, det finns ju också bibelsammanhang kring liksom just det här, att det är mer alltså, att ge sitt liv för sina vänner, mm, alltså de man riktar, eller visa kärlek för dem, mm, som man som man liksom på alla nivåer, eller vad man ska säga, älskar.
Mm, ja, ja.
Det är ju mycket lättare. Det är lättare. Men just den här, de här liksom, men ni har ju kärlek till varandra trots att ni är oeniga i så mycket och olika på så mycket. Det är ju ett starkt
vittnesbörd. Jag menar, där är ju, alltså, jag menar, det är klart att, alltså, det jag säger så utopi förut, men jag menar, Jesus säger att vi ska älska våra fiender. Alltså, det är ju bisarrt.
Ja.
Alltså, det är ju helt, jag träffade faktiskt, vi var på en resa, en missionsresa för ett antal år sedan och träffade en så kallad insider, alltså en Jesus-troende muslim.
Ja.
I en sån här,
ja, just det.
Ditt land som vi träffade
inside.
På. Ja, precis. Ja, fint, precis. Ja. Ja, kallade just så. Som var liksom, ja, muslimsk imam som hade kommit till tro och sådär. Mm. Liksom började läsa Bibeln, kommit till ett sammanhang. Och han berättade för oss att när han läste Bibeln och så kom han till ett sammanhang där Jesus säger vi ska älska våra fiender, så sa han, det var det knäppaste jag hört. Det är ju helt galet. Jag har ju lärt mig att jag ska hata mina fiender därför att mina fiender är Guds fiender. Alltså, jag tänker att det är väl det mänskliga på något sätt. Alltså, du är på min sida eller du är inte på min sida. Alltså, jag tänker att det är ju så vi... Alltså, ja. Vi vill ju ha vänner. Vi vill ju alliera oss med människor. Så. Men sen så hade han liksom, hade det där bara gnaga i honom så kopiöst. Liksom, älskar mig. Det går ju inte. Hur ska jag kunna göra det? Liksom? Tills han hade liksom bara drabbats av Jesus på något sätt. Bara, ja, men det kan jag ju bara göra. Det är bara Jesus kärlek jag kan. Alltså, jag kan ju omöjligt mänskligt sett. Jag menar, särskilt om jag lever i ett sammanhang som han. Då kanske leder i ett förtryckt sammanhang. Där liksom, alltså, jag menar, jag har ju svårt i svensk kontext att säga att jag har så många fiender. Alltså, jag använder inte det begreppet om någon annan.
Nej,
men lever jag i ett utsatt situation där jag faktiskt är förföljd för min tro eller jag liksom pressar så.
Ja.
Det är klart att jag har fiender. Liksom.
Ja.
Och så säger Jesus att jag ska älska dem. Liksom.
Ja.
Och det är ju bara möjligt genom den försonade. Liksom. Alltså, det är bara möjligt i Guds kärlek. På sätt. Och någonstans tänker jag att det är ju det perspektivet jag behöver ta in. Så att säga. Jag är ju också kallad till det på något sätt. Alltså, jag är ju kallad... Alla kristna är ju, eller alla människor är ju kallade in i den här Guds gemenskapen som jag är, ska företräda så att säga. Så, så att något annat är ju, sen fattar jag rent mänskligt, jag blir ju också lack på människor och tappar humöret liksom så jag får ju lära mig det. Så. Sen tror jag ibland att ibland så finns det ju en risk att vi, jag menar att vi hamnar i det där att vi ska tycka om alla.
Ja.
Alltså. Jag tänker att det är ju mänskligt sett är det ganska. Det är ju som du säger att det finns många människor som man har väldigt lite gemensamt med.
Ja.
Vi är väldigt olika. Vi har helt olika intressen. Vi kommer väldigt olika. Väldigt olika värderingar. Alltså det är så mycket grejer.
Ja.
Och jag tänker att tycka om mig, för mig är det inte samma sak som att älska på något sätt, utan jag är kallad att älska. Det är liksom en uppmaning på något sätt. Så den får jag liksom, jag får bära den.
Ja.
Det kan också vara ett kors på något sätt liksom.
Ja, just det.
Inte liksom bara rosa skimrande och väldigt vackert och jag går omkring med
lite motvilligt, är det tillåtet att vara lite motvilligt, älska lite motvilligt?
Ja, det tänker jag, alltså jag tänker det på något sätt, för jag tror att det som händer om vi accepterar att vi inte kan, vi kanske inte alltid tycker om alla, men då kanske vi kan lära oss att inte alltid tycka om andra.
Ja,
alltså om kärleken kan liksom få oss att backa, jag behöver inte placera, jag behöver liksom inte. Jag tror att en stor del i det här enhetssträvan, alltså Jesu längtan efter att vi ska bli ett. Jag tror att en stor del i det i mitt liv, alltså våra personliga liv, det handlar om att vi ska lära oss att inte hela tiden bedöma varandra.
Mm.
Alltså att inte placera den där evangelikal, den är pentekostal, den är si och så, alltså det hela det här.
Just
utan
det.
Bara möta varje människa.
Ja.
Alltså.
Människor är ju väldigt sällan så lätta att kategorisera.
Nej.
Om man möter dem lite mer på riktigt.
Det är ju ingen som går in i boxen.
Nej.
Men vi har ju boxar om allt.
Ja,
liksom.
Ja.
Och jag tänker att det finns någon slags... Alltså det där tänker jag... Är det någonstans kyrkan skulle kunna bli den liksom levande gemenskapen, så är ju en kyrka som orkar att leva i det. Alltså orkar leva med att vi måste inte kategorisera människor. Vi måste inte bedöma. Och det är naturligtvis någon slags gemenskapsnivå, men det är också någon slags individuell nivå. Alltså att vi tränar oss i att så. Och för mig blir det samma, alltså du pratar förut om att drömmen är för stor liksom, om det här enheten, om man ska liksom, för mig är det samma sak i det här. Alltså, jag tänker att vi är alla människor skapade Guds avbild och alla människor är i Gud ett mysterium. Alltså Gud är mysterium och du är mysterium. Jag, du kommer aldrig förstå mig fullt ut. Jag kommer aldrig förstå, men jag kommer inte heller förstå mig själv fullt ut. Alltså. Och är det där någonstans jag tänker att Det är där när det får ta plats i kyrkan, då tror jag att då kommer ännu fler människor att upptäcka att det här är en plats där jag får vara.
Ja.
Alltså, jag får vara den jag är. Liksom så, på något sätt. Och jag behöver inte checka in på alla de där. Jag behöver, jag behöver inte komma till Ekumenikyrkan och sätta krysset på 12 punkter. Det här är, jag stämmer in i det här. Liksom, på något sätt. Här är jag.
Ja.
Liksom. Mm. Och då tror jag, där tror jag att kyrkan har sin stora framtid. Eller det, jag tror att det är det vi kallade till.
Ja. På något sätt.
Och då, sen tänker jag att det får ju inte innebära att vi på något sätt, alltså, det handlar ju på intet sätt om att utplåna våra personligheter och kyrkans personlighet. Jag tänker att det är jätteviktigt att det finns en ekumenikyrka. Och det är jätteviktigt att det finns en pingströrelse och en svenska kyrka. Alltså, jag tänker att det är superviktigt. Och sen hur stegen fram, alltså hur man, men att vi går respektfullt tillsammans, att vi gör vad vi kan för liksom Guds rike tillsammans på något sätt. Ja. Det tror jag kommer att...
Men vad tänker du då kring... vad är den optimala liksom, drömmen? Eller liksom om vi pratar verkligen framåt då? I det, för det finns ju flera olika perspektiv här. Men liksom på en lokal ort.
Mm.
Hur ser det där ut? Är det liksom, söker man sig till är det liksom fördjupade samarbeten för att till sist bli en... kyrka? Är det drömmen? Eller?
Jag tror att det... Alltså, ur en aspekt, någon slags metaperspektiv, så tänker jag att det är klart att det finns en... Jag tänker att alltså, vi är en kyrka.
Ja.
Alltså, det är en kyrka. Så att säga, att det, men sen tänker jag så här, att den kyrkan är ju kött och blod. Den är ju liksom lokala sammanhang. Det är ju en helt befängd tanke att tänka att det, i Stockholm är en kyrka. Alltså, det är ju 1,5 miljoner, 2 miljoner människor. Som, det är klart att det måste finnas... Hur många kyrkor som är, alltså jag menar, förstår lokala kropp, alltså lokala gemenskaper så att säga. Och där tänker jag att det är klart att de inte kommer se likadana ut på något sätt. Det är klart att en del kommer att sjunga högre och en del kommer att vara tystare. Alltså, tonspråket blir olika. Och jag tänker att det fina i det är ju om den här respekten kan växa. Alltså vi respekterar här husförsamlingen som är i huset intill.
Ja.
Det låter helt annorlunda när de ber än när vi ber. Men vi har respekt för varandra. Vi ber för varandra. Liksom.
Ja,
vi bär varandra. Ja. Och de kommer att nå MC-gänget som vi aldrig når.
Just det.
Och vi kommer att nå tonåringar. Jag förstår att vi möter. Så tänker jag när det är. Och samtidigt så jag finns ju i liten... Umeå är ju inget litet sammanhang. Men min region består ju väldigt mycket av glesbygd.
Ja.
Och där, jag sliter ju, jag tycker att det är jobbigt att se, alltså det vi, alltså hela Västerbottens och Norrbottens inland, som ju är orter som rent liksom, mänskligt kämpar, alltså det, kommunerna minskar och folk flyttar till städerna, och ungdomarna drar så fort de ska plugga så drar de därifrån och inte alla återvänder och så vidare. Minskande kommuner, och det är klart att det där påverkar ju kyrkan jättemycket, och när jag då med mitt... väldigt frikyrklig arv då. Jag är uppväxt i pingst och jag finns i Ekumenikyrkan. Så kommer jag, så tittar jag på liksom kommunerna runt omkring i Västerbottens inland och inser att här håller pingstförsamlingen på att gå omkull.
Mm.
Alltså gå på knäna. Här finns en liten Ekumenikyrka som håller på att gå på knäna. Så finns det ett EFS-bönhus som håller på att gå på knäna. Och jag tänker, jag ser ingen, men snälla. Jag vet att det var jobbigt på 50-talet eller att någon sa något dumt på 30-talet.
Ja.
Men låt försona er.
Ja,
alltså,
ja.
Annars så finns det ingen kyrka där.
Nej. Nej.
Alltså, jag menar, vi lägger ju ner församling efter församling på de små orterna där för att det liksom inte... Och jag förstår, jag vet ju själv att det inte... Alltså, mänskligt är det ju superutmanande när någon vill be på ett annat sätt eller vi kanske inte tänker likadant i alla frågor och så vidare.
Ja.
Men jag tänker att alltså, saken, Guds mission,
alltså
Guds rike är så stor, alltså, liksom så viktigt... Så att jag tänker att jag önskar det min dröm att vi liksom, inte minst i min region, liksom verkligen skulle orka med att liksom, vi tar det där. Det är lite jobbigt och det som blir, det är ju nästan tragikomiskt på något sätt att det är ju väldigt mycket praktiska frågor. Alltså det är ju kapellet.
Mm.
Alltså det är ju vars vi har haft kaffekopparna.
Just
som är jobbigast.
Ja,
alltså, att lämna det här kapellet byggde ju morfar.
Ja, just det.
Liksom.
Ja.
Här har de bett, ska vi lämna det? Eller ska vi, alltså, liksom, ja. Och då tänker jag så här, då har ju tryggheten landat fel.
Ja.
Om tryggheten är liksom i bönhuset, kapellet, eller liksom, då måste vi liksom, vi måste djupare på det. Jag hade en granne, han är hemma hos Herren nu, men som bodde precis över gatan och så. Som, när jag då jobbade i Pingstkyrkan i Sävar så tillhörde han missionsförsamlingen, en äldre herre. Och vi träffas ofta och han liksom kom över och sådär. Och så kom han och sa, så, hur ska det se ut framåt? Vad är bäst för Guds rike? Ja. Vad är bäst för Guds rike? Så missionsförsamlingen, det var ju... Min ekumeniska resa lokalt, det var ju att den här missionsförsamlingen som han tillhörde, som då blev en äldre, åldrad skara, till slut på sitt årsmöte fattade beslut om att skriva till pingstförsamlingen, skriva till EFS och Svenska kyrkan, hej, vi ser att vi blir äldre och äldre. Vi vet inte hur det här ska gå.
Ja.
Vad är bäst för Guds rike i Sävar?
Mm.
Och att sätta det perspektivet, att vara beredd att offra sin egen lokal, sin kyrka, sin församling, därför att Guds rike är större.
Ja.
För mig är det, det där är en sån liksom. Så det tänker jag ju oftast när jag åker runt. Vad är bäst för Guds rike här? Liksom?
Ja,
hur ska det se ut? Och det är klart att det är obekvämt.
Ja. Och titta, men det är klart, ser man det perspektivet att här är vi två eller tre mindre gemenskaper här som alla liksom går på knäna organisatoriskt. Och vi orkar inte driva runt och vi har gudstjänst mer och mer sällan. Liksom och så där. Alltså här går vi på knäna. Tänk om vi kan göra något ihop. Vi kanske i alla fall kan sitta upp en stund.
Ja.
Du vet, även om man då inte är i full blom och full liksom, löpkapacitet. Liksom, så behöver man i alla fall inte vara liksom, stukad ner till. Och börja då. För det, någonstans blir det väl att börja i så fall mobilisera. Ja just det, vi är ganska oeniga. Vi är ännu mer olika.
Mm.
Men det, även det är ett vittnesbörd någonstans då, att kunna få ihop det där.
Men då så tänker jag så här, det finns ju också någonstans så är det ju, alltså man kan ju också, det finns ju också resurser rent, alltså materiella resurser. Alltså ska vi liksom, jag vet att vi, det sades för många år sedan, vi hade i Sävar, där jag då jobbade, då var det ju liksom EFS, Pingstkyrkan och Missionskyrkan låg liksom 200 meter från varandra, tre gamla trähus liksom som låg där. Och så är det någon som säger så här, ska vi verkligen betala för drift av tre lokaler? Vi möts här på söndagar och så är det lite scout om kväll och så är det lite kö. Men jag menar, lokalerna används kanske 10-15 timmar i veckan. Vi betalar ändå 70, 80, 100 000 per år i drift för varje sånt här hus. Alltså, ska vi, är det det vi lägger offrade medel på? Liksom? Är det det som är liksom grejen? Så jag tänker att det finns också något förvaltarskap i det där på något sätt. Så.
Ja.
Och jag menar, går man till städerna, så jag menar, vi sitter ju på mycket, Ekumenikyrkan sitter ju på stora kapital. Jag menar, kyrkorna som ligger mitt i stan, det är ju värt massor av pengar. Och då tänker jag så här, ja, men är det, ska vi till varje pris liksom rädda den här lokalen? Den här lokalen byggde man ju på 60-talet, här ska vi vara liksom.
Ja.
Eller ska man tänka att, ja men, här har vi är två församlingar, vi kämpar. Liksom. Ja. Vad händer om vi säljer en kyrka?
Ja.
Vi friar kanske 25, 30, 40 miljoner. Alltså det är mycket pengar in i
stan. Ja.
Så. Det innebär att vi kan satsa.
Ja.
Vi kan anställa en pastor mot studenter. Alltså, för mig, den här enhetstanken drivs också av någon slags förvaltarskap. Alltså, hur förvaltar vi det arv vi har fått? Liksom?
Och hur förvaltar vi arvet och inte bara fastigheten då?
Precis. Ja. Alltså, vad var det våra företrädare liksom ville och drömde? Ja, men de drömde om Guds rike.
Ja. Liksom.
Det är därför de byggde här.
Liksom. Ja. Ja.
Så där tror jag att vi måste vara modiga.
Ja.
Alltså, våga liksom, kliva.
Men om vi bara lyfter blicken då, för du pratade om också att Ekumenikyrkan, som jag kommer inte ihåg vilket ord du använder, men mer eller mindre, alltså liksom, det här är ett steg på vägen.
Ekumenikyrkan som provisorium.
Ja. Hur tänker du i det perspektivet då?
Jag har ju ritat en bild nu när vi har pratat om det här i konferensen.
Ja.
Så har jag liksom ritat en bild när Ekumenikyrkan går och håller Svenska kyrkan i en hand och övriga frikyrkan i en andra hand. Och jag tänker att för mig vill vi inte släppa någon hand.
Nej, just det.
Alltså vi vill liksom hålla, vi vill vara i det här brobyggandet. Och hur det ser ut om 20 år, det tänker jag, det är nog bara Gud som vet. Liksom, så,
på något sätt.
Jag önskar och hoppas att vi, alltså min dröm och min bön är ju att det liksom, enhetssträvan ska liksom växa i alla sammanhang. Jag tänker inte att allting måste bli ett organisatoriskt. Det behöver inte finnas ett kristet samfund i Sverige. Jag tror att det är långt borta. Jag tror inte ens att det skulle tjäna grejen. För jag tror att det skulle ta för mycket tid av fight och den så att säga. Så det är klart att vi måste få vara olika. Men jag tänker att vi skulle ju skulle vi enas om Guds rike saken, om vi skulle liksom ännu mer sätta oss ner med det, då skulle vi också kunna tänka strategiskt ännu mycket mer. Jag tänker församlingsplantering. Jag menar, Pingst har gjort satsningar, gör satsningar. Ekumeniakyrkan gör satsningar, EFK gör satsningar. Och ett tag, man hade något nätverk som träffas och pratade. Och det var jättefint. Och nu är det nätverket nedlagt. Det formar sig väl i någon ny form. Jag tänker att man skulle våga, behöva vara ännu mycket mer strategisk. Ja. Och man skulle behöva vara det lokalt. Jag tänker så här, jag menar, möts i Stockholm och prata. Vad är det för vad finns det för sammanhang där det faktiskt inte finns någon kyrka?
Ja.
Och så räcker Pingst upp handen och säger, vi tar det. Ja, så räcker den här kyrkan, vi tar det. Alltså, förstår du, att vi går samman, att vi spelar tillsammans. Ja. Det är inte konkurrerande verksamhet. Jag tror att det upplevs som konkurrerande verksamhet, men jag tror ibland att vi lite för lite tänker oss samman och ber oss samman.
Ja.
För det behöver inte innebära att vi gör det tillsammans alltihop.
Ja, just det. Och mer att man inte liksom tänker på sig själva som separata öar, ja, liksom, utan att precis, man möts. Och,
ja,
precis. Och för att se vad för annars är ju risken är ju annars den att antingen så blir det, men i det där området så blir det ingen som satsar.
Nej.
Eller fast i det där området så satsar båda. Ja. Det var synd att vi inte pratade lite.
Nej, men det är ju det som man tänker sig sker. Och som syns. Och det är klart att vi är människor vi också. Så det är klart att de områden där det skriks mycket och ropas mycket. Men där måste vi satsa. Så satsar vi allihop oss. Tänk vad vi skulle vinna på att vi liksom satt oss ner och tittade liksom strategiskt på det. Så.
Ja.
Och den här, alltså jag tänker, ja, Paulus längtan att nå de onådda på något sätt, att nå liksom det här, ja, men jag ska till. Det känns ju nästan som att han jagar för att han ville sätta kryss på varje punkt på något sätt.
Ja, just det. Ja, precis.
Och då tänker jag, det skulle vi behöva göra tillsammans på
något sätt, för att liksom titta. Istället för att alla så tänker jag att de är Paulus.
Ja, vi gör så mycket vi kan liksom. Vi gör och så tänker jag så att skulle vi sätta oss ner tillsammans, så skulle vi liksom Och sen är det klart att det där är ju väldigt, jag menar, det är klart att kyrkosynsmässigt så skiljer det sig otroligt mycket. Det är klart att när vi, alltså, att prata församlingsplantering med Svenska kyrkan, som redan är en geografisk kyrka över hela landet, alltså det är svårt. Samtidigt så tror jag att Svenska kyrkan är i exakt samma läge. De ser ju hur områden inte, det finns väldigt få kristna liksom som bär, så att säga. Så att vi skulle ju verkligen kunna hjälpa.
Ja, precis. Även om det är mer nytt för dem än vad det är för...
Ja. Ja, de kommer ju från ett läge där hela landet är deras, så att säga. Så
ja, precis.
Och så
ja.
Krymper den kyrkan och så hamnar man i en helt ny position på något vis.
Ja, precis. Du, André, har du hopp för kyrkans utveckling och framtid då?
Absolut. Alltså jag tänker att för mig är ju hoppet det där att det är Gud, alltså enheten. Alltså, och jag tänker att... Jag har ju väldigt svårt att tro att Jesu bön inte blir hörd.
Ja.
Alltså, när Jesus ber. Och även om jag tänker mig mer och mer att han ber någon ganska förtvivlat.
Liksom. Ja, desperat.
Och någonstans, jag menar, han fortsätter att be för oss. Jag tänker att han sitter och ber för oss nu. Han ber om den där enheten, för det är liksom, han vet på något sätt vägen till, vägen till den försonade världen. Den går ju, han har kallat kyrkan för att liksom gå ut och förkunna försoning. Behöver kyrkan leva försonad på något sätt och gestalta det, så att säga. Så på det sättet finns ett jättestort hopp. Sen kan man ju mänskligt sett ibland tänka, hur klarar vi det här?
Ja, precis. Även om det finns utmaningar, tydliga och konkreta i det. Och inte minst då utifrån samtiden och debattklimat och allt det.
Men jag tror man måste orka leva med de stora drömmarna.
Ja.
Och samtidigt liksom se verkligheten på något sätt. Men jag tror att, alltså, vi får inte krympa drömmen.
Nej.
Jag tror att drömmen är Guds.
Ja, just det.
Ja, så tänker jag.
Tack, André Jakobsson, för att du kom och drömde och längtade tillsammans med oss.
Tack för att jag fick komma.